man ska prata om IBF Örebro så blir det någonstans för mig synonym att prata om Jan Ekengren. Det finns någon slags likhetstecken däremellan. Och jag får chansen att träffa Janne under mitten av december 2015. Vi pratade om Jannes bakgrund inom innebandyn och skiftade snabbt fokus på IBF Örebro och deras bakgrund samt framtid. Hur ser man på ett eventuellt SSL-avancemang? Jag tar med mig det som Micke Nilsson och Petter Widberg pratat om att vi alla i Örebro måste samlas runt ett lag för att få ett lag i högsta ligan. Avsnittet är annars ganska nördigt om jag säger det själv. Det blir mycket detaljer och Janne har mycket tankar som han vill få ur sig. Personligen tycker jag det är intressant att lyssna på och jag hoppas även att ni lyssnar och tycker det. Janne får självfallet möjlighet att gnälla av sig lite grann och han går hårt åt ett gäng som klär sig i grönt.
Ålder?
50.
Familj?
Det är fru och två barn.
Bor?
I Brunn, eller på Brunnsgärdet i Adolfsberg.
Utbildning?
Jag flyttade egentligen hit till Örebro 1984 och så har jag läst på förvaltningslinjen med företagsekonomisk inriktning. Och sen har jag jobbat lite grann på ett företag som heter Berifors Electronics inom ekonomi. Och sen har jag haft eget sen dess.
Kommer till nästa då, yrke?
Ja, nu har vi egen företagare inom, vi har en takfirma och rivning och saneringsfirma. Plus att vi har ett företag som heter Jekab Sport. Där vi jobbar med sportartiklar. Framförallt på nätet.
Största innebandyupplevelsen?
Roligaste, det var nog ändå när vi vann JAS-gulden. Svårt och kanske till och med andra året var ännu roligare. För det var ännu lite mer oväntat då. Jag hade väl målsättningen var ju att vi skulle vinna då när 93-erna var äldst. Och sen så förstod jag väl att vi skulle ha lite chans då även året efter. Men det vart väl ändå kanske lite mer överraskande. I varje fall för mig.
Bästa spelaren du haft som tränare?
Svårt. Tänker du anfall eller försvar? För försvarsspelare ska jag nog säga Robin Westergren. Och anfallare så ja, det är ju många spelare som har passerat revy liksom. Men jag har ju varit tränare i, ja, inte bara i Axberg och så, jag har ju även faktiskt varit tränare åt konkurrenten Lillån. Och där fanns ju också en del bra spelare på den tiden. Så jag tror jag passar på den frågan.
Ja.
Men Robin ska jag också säga.
Ja, Robin Mösteringen då. Bästa spelaren du spelat med då? När du själv var aktiv?
Det är nog Christer Viteus. Ska jag nog säga. Fast det fanns ju flera bra där med. Så att, men ja, ska jag säga någon så någon. Kanske han var ju ändå rätt så hyfsad.
Ja. Bästa eller värsta motståndare du stött på?
När jag spelar själv? Eller?
Ja, vi kan ta som tränare och som spelare då. Om det är någon så här.
Ja, som tränare så Salem är ett sånt lag som var alltid tuffa matcher när vi mötte dem då. Så det var ju också riktigt kul när vi slog ut dem där när vi vann JAS-guldet andra året. Som spelare så
är något lag eller någon spelare som du minns att det var överjävligt liksom.
Det var ju nog Lockerud måste jag säga. De hade vi ju många förluster mot och sen så första matchen som vi vann mot dem, kommer ihåg, det var ju en turnering i Karlstad då. Sopade väl dit dem med 6-1 och då var det ett jävla kackel på finska, kommer jag ihåg.
Finns det någon medalj eller pokal? Det var där extra högt.
Det som var roligt, det var ju det året som när 94 var äldst då, när vi vann JAS-guldet där som var kul, men sen gick vi även till final i distriktslags SM samma år, 2 veckor senare då, och då förlorade vi mot Stockholm Men det hade varit lite pricken över iet där. Mm. Fast, och det var så att Örebro län är ju ett rätt litet distrikt. Och det gjorde ju extra roligt att kanske inte så många trodde på oss härifrån heller då. Framförallt så kommer jag ihåg vår ordförande i förbundet och han sa att Örebro län, de kommer ju aldrig nå långt. Så, att så fick han väl äta upp det lite grann.
Har du något motto? Och i så fall vad?
Ja. Alltså, spelet menar du spel?
Livsmotto. Det kan man ju avspegla sig på spelet också, ja. Såklart.
Nej, men det är väl att man får ha så roligt som möjligt medan man lever. Men det är ju ibland är det saker som måste göras som är tråkiga. Och då, men man måste ju ändå försöka hitta på roliga saker.
Vad läser du?
Ja, det är allt möjligt. Det är ju just för stunden så har jag inte haft, var det länge sedan jag läste nu, men det är ju mycket.
Det är innebär i säsongen nu. Det är
ja, och så sen blir det mer att man läser ju mycket kanske vanliga tidningar kan man säga och så. Men i annat fall så är det väl lite typ deckare och den när man har tid. På semestern brukar man ju ha mycket tid att läsa. Mm. Så då blir det några böcker.
Vad lyssnar du på?
Jag måste säga att jag är rätt kass på att lyssna på musik. Så att det är, även om jag... Ja, det är inte någon speciell musik. Alltså det är lite blandat. Det är ingen jazz i varje fall.
Lyssnar du på podcast?
Det är jag rätt dålig på med faktiskt. Då. Så att det är ju klart att jag gör det ibland med. Då, men överhuvudtaget är det där att man har så jäkla mycket annat. Så när man inte har något, då kanske man bara sätter sig och kollar på tv.
Har du deltagit i en podcast tidigare?
Vad sa du?
Har du deltagit i en podcast tidigare?
Nej.
Och sista, vilket klubbmärke spelade du med på din tid när du själv spelade?
Vilket lag jag var med?
Nej, klubbmärke. Mm.
Ja. Ja, det var ju flera, men började väl med Jolly och sen var det väl Unihoc. Det var väl de som fanns då. Mm. Sen var det väl XL. Och yes. Numera Salming.
Ja, precis. Då hälsar vi Janne Ekengren välkommen till podden.
Mm. Tjena.
Hur känns det här?
Jo, men det ska bli kul.
Lite speciellt. En ja, podcast, lite nytt.
Ja, alltså, det är ju första gången jag är med i någon. Så här. Sen har man väl blivit intervjuad i olika sammanhang, ja. Men inte kanske så här.
Nej. Och så får du möjlighet att promota Örebro innebandy och starka varumärket. Men vi kör igång direkt med, vi pratar lite grann om dig och din bakgrund. Du sa här nu att du inte var från Örebro, utan var kommer du från?
Jag är Dalmas, jag är från Avesta, eller Krylbo rättare sagt. Mm. Det är ju 13-14 mil härifrån då.
Mm.
Och jag flyttade hit 1984 när jag började på högskolan.
Mm.
Numera universitetet. Och sen har jag blivit kvar här då. Och till en början så spelade jag ishockey här i IKC. Och samtidigt så började jag spela innebandy efter hockeyträningen. Så, och sen så när de la ner IKC efter 3 säsonger där så var det innebandy för hela slanten där.
Så du hade ingen kontakt med innebandy när du var ung?
Nej, utan det är mer att man spelar lite grann på sommarträningen med hockey och så. Då.
Hur gammal var du när du började med innebandy då?
Jag var nog, så var det 20.
Okej. Då har vi kommit ganska långt nu då, men för att jag tror jag läste någonstans att du har KF Örebro som moderklubb innebandyn.
Mm.
Och du spelade också.
Ja. Det började ju då 85 där då.
Mm. Och det vilken serie spelar man i då?
Det fanns ju första året då var det ju bara distriktsserier och då spelar man. Då var det ju SM-spel och då var man ju lottad i regionspel och ungefär som det är för yngre spelare idag så U16 SM och liknande så på ett samma sätt då fanns det ju inte så mycket yngre serier och då fick man ju då lottas in i olika kval hit och sen gick man vidare till semikval och final sådär då och det var så det var upplägget var då och sen var det distriktsserier som man spelade i då. Och sen vart det sedermera riksserier. Då vart det 6 stycken liksom högsta serier då. Och då spelade väl vi, ja, mötte vi ju lag från Karlstad, Lockerud och Jorlinga till. Sen har det där byggts på liksom, och man har ju krympt. Nu gick man väl ner på 4 serier och ja, sen så som seriesystemet ser ut idag så har det ju, har ju skett en utveckling löpande där.
Jag har ju dålig koll på åren själv, men du var väl med där i svängen när KFUM liksom avancerade upp på ett C-system och
spelade. Jo, så vi har ju
du nämnde Kristoffer Theus innan nämligen.
Ja, det var väl ett SM-brons som bäst som KFUM fick då. Men det var ju också så att det var ju riktigt bra spelare i, ja, framförallt och Lockerud som jag sa, de hade ju i princip,
ja, de prenumererade på SM-gulden där ett tag.
Och så, men det var ju vi och Lockerud och Jönköping och Karlstad, MB87 och Sjöstad var ju två lag som var rätt långt framme, och sen var även Haninge rätt bra på den tiden. Och sen kom väl Pixbo också undan för undan där då.
Hur länge höll du på att spela då?
Jag slutade spela i KFUM 94, och sen så då insåg man ju sin begränsning och gick ju neråt i serien. Även om jag fortfarande var med i föreningen och hjälpte till delvis, så spelade jag i Hovsta, och sen hade vi ett lag som hette ÖSK-kamraterna också, som det var lite också några gamla spelare som var med då.
Är det föregången till Vasahus eller?
Nej, nej, det vet jag inte vad man ska kalla. Och sen Karslund körde vi också i ett år. Då var ju också, ja, både Christer och Anders Viteus var ju med där, och Niklas Eldholm och några till som hade spelat i KFUM där då. Så både att man kanske inte kände att man hade, för då fick vi ju barn då 94 och 96 där, och så det vart väl kanske att man inte kunde vara borta lika mycket så som innan då.
Nej, precis. Men hur var du som innebandyspelare då? Vilken typ var du?
Ja, det var så att det var mer som att man, många gnäller på att man aldrig sköt. Man passade istället. Och, nej, man hade väl, framförallt så var det väl, jag tyckte det var väldigt kul att spela fram till andra så här. Och sen är det givetvis kul att göra mål med då. Men så var man var väl en hyfsad teknik och rätt så hårt arbetande spelare. Spelar ofta center.
Finns det några likheter mellan dig och Marcus?
Alltså han är ju rätt så teknisk, är han ju sådär, och skillnaden kanske, jag var ju rätt så hyfsad med klubban med, men jag använde inte det lika mycket som han gör då. Så det var väl att jag tyckte själv att man var lite feg som spelare, att man kanske skulle, jag tror också det kanske också präglat mig som tränare lite grann, att jag har gärna liksom velat att de ska våga och försöka vara offensiva och kreativa, och man har liksom, ja, till viss del så kanske det också, jag skulle säga, det är ju viktigt att ha ett bra försvarsspel då, givetvis där, och vilket man också har märkt när man spelar mot bättre lag givetvis där då. Men det är ju någonstans så måste man ju också jobba med kreativiteten hos individerna, och att man vågar. Och om man som tränare säger att man inte liksom får liksom ta några som helst risker liksom, då blir man ju rätt så feg där, och jag var nog rätt så feg så där, att man spelar mycket safe. Kan ju vara bra ibland, men inte jämnt.
Men och IBF Örebro då, ni har ju ganska många unga spelare, och det kanske hämmar kreativiteten och utvecklingen hos spelarna om man inte ber, och de inte får våga kanske. Lite grann så.
Nej, men så är det, många, en del killar har ju tränat sen vi började liksom då, och det är ju klart att de är ju vana med liksom att jag har sagt att det är liksom att man ska våga och spela.
Men typ frihet under ansvar lite grann så.
Jo, eller? Precis där, och jag vet ju Fredrik Josefsson då, som var med, som han har flyttat till Göteborg nu och går på Chalmers och spelade Floda. Han sa ju gärna till att liksom, han frågade om han fick dribbla som siste man liksom så här, och ja, kör liksom, sa jag så här då. Och för jag visste ju att han liksom klarade av det då, så här då. Men framförallt så kan man säga att på träningarna så tycker jag man ska försöka och liksom utvecklas den här kreativa sidan. Och sen behöver man ju inte börja liksom i världens svåraste match och med massa konstigheter då. Och sen om det handlar om att vara kreativ så tycker jag också att man måste ju också välja sina liksom, fighter. Liksom, där. En bra spelare ska ju kunna se när han ska gå in och utmana, och man kanske inte ska göra det på mittlinjen. Och kan jag passa någon som ligger längre fram, då har jag alltid velat att man ska göra det. Då. Så det, och det har ju också med kreativa sinnet att man slår en bra passning också.
Var i och med att du började ganska sent med innebandyn. Jag tycker jag började sent och jag var andra året gymnasiet, tror jag. Var kommer din innebandyskolning ifrån? Som du har fått med dig, liksom, kommer den delvis från hockeyn och delvis, ja, från innebandyn?
Ja, från hockeyn, och sen är man ju liksom, man har ju spelat mycket, det var mycket landhockey och sådär man växte upp, och det var ju allt möjligt då, med boll liksom då, och sen är det som så med att jag var ju visserligen hockeymålvakt, så att, men det var ju kul att vara ute och dribbla lite grann när man var målvakt. Så men hur som har vi, så det kommer nog från hockeyn då.
Mm. Vi ska prata lite mer sen om dina tankar om innebandy och utveckling av spelet och spelare. Men vi har tagit lite bakgrund till det då. Någonstans synonymt med man säger Häckengren, det blir ju i alla fall för mig, som jag har inte bott så länge i Örebro, men det blir ju Axberg och sen Örebro som liksom är förlängningen av Axberg, kan man säga. Mm. Så jag vill prata lite grann om Axberg där. Vad var det som var startskottet där att börja med Axberg och innebandy?
Vi var ju med i ÖSK Ungdom. Vi startade ju i ÖSK Ungdom med 94-kullen. Och sen så kom det 93-erna till då. Några när KFUM och Hovsta, de hade inte tillräckligt med spelare. Så var det några killar som flyttade över till oss då. Och sen spelade vi ett år ihop där i ÖSK Ungdom där. Och sen insåg man att det fanns liksom, vi var ju det äldsta laget där. Och det fanns ju liksom ingenstans att spela. För jag hade ju kanske då, ja, 6-7 stycken som, ja, som behövde nya utmaningar helt enkelt då. Och då spelade ju Axberg i division 1, och det var ju lite B-lag då till ÖSK innebandy. Och men då var det ju, när vi kom in då i Axberg, så då satte vi upp en 3-årsplan då. Det var ju, ja, vi i styrelsen då i Axberg då. Och då var jag ju med då. Då fick man, var man ju både tränare och liksom allt runt omkring där. Och så sen var ju Micke Ragnarsson och Hasse Andreasson, så var ju Jerry Grey med på diverse uppgifter och sådär. Det var vi som liksom drog ett tungt lass i början där då. Men då var ju målet, det var ju att ta upp Axberg i Allsvenskan. Plus att vi skulle ju vinna junior-SM, och vi skulle gå långt i U16-SM. Och
det var ganska tidigt när du satte de målen, eller?
Ja, det var ju då precis när vi drog igång i Axberg, ja, i division 1 där. Mm. Och jag tänkte väl att kanske våran liksom bästa femma ifrån ÖSK Ungdom skulle kunna vara tredje femma i Axberg då. Men i princip var det de som gjorde poängen då första året där. Och sen var det Jimmy Karlsson, han var väl äldst i laget där. Han gjorde ju rätt mycket poäng också där då. Och då hängde vi ju kvar med, första året var ju målet att hänga kvar i division 1, för vi var ju ett rätt ungt gäng där då. Och sen var väl det kanske inte riktigt ambitionsnivån på en del av de äldre killarna kanske i paritet med min ambition. Så att det var ju liksom, det krävdes att man tränar mycket för att det ska bli resultat och så då. Och så det var väl en del som inte liksom var sugna på att träna så mycket som droppade av då. Och
hur gick det, fyllde ni på då med egna?
Ja, men det var ju liksom att det kom ju yngre spelare då liksom underifrån då, så att och sen år två då, så redan då var vi ju med och fightades i toppen då. Och det var ju också precis enligt våra målsättning, det var ju att vi skulle vara med i toppen år två och vi skulle vinna år tre då. Och men då samtidigt så satsade vi hårt på junior SM också år två då. Och då var det ju så att vi ledde ju serien, och Nykvarn och Lillom var ju i princip hack i häl på oss då. Och när vi spelade kvartsfinal emot Järfälla i junior-SM då la de den matchen klockan 8 på lördagskvällen, och sen skulle vi möta Nykvarn då i en seriefinal på söndagen. Och första andra femman i JAS då, junior-SM, var ju första andra femma i A-laget då. Och det var till lite slut på bränsle. Vi kom ju hem där mitt i natten och vi vann ju mot Järfälla, men vi förlorade med 4-3 mot Nykvarn där då. Och sen så förlorade vi en avgörande match mot Lillån då i idrottshuset, i gamla huset. Det var ju fullsatt där och ett jävla liv där då. Och det hade ju räckt att vi hade vunnit mot Nykvarn hemma, då hade vi men det är så som det är. Sen tyckte jag att vi kanske vart ännu bättre när vi vann serien året därpå, när vi, då var vi mera mogna också att spela Allsvenskan, kan jag tycka då.
Ja, just det. Och ni, jag ska säga, jag har en artikel här från 2011. Då bytte ni namn från Axberg till IBF Örebro. Mm. Och ni skulle ju folkmun kallas Örebro innebandy. Mm. Min fråga blev då bara, varför kallar ni inte Örebro innebandy på en gång?
Istället för IBF Örebro?
Ja.
Eller, nej, det är nog mer en teknisk grej att man var tvungen att heta något.
Innebandyföreningen?
Ja, var, alltså IFK ja, eller IBF IK, eller något sånt där. Okay. Ja. Mm. Så det var väl egentligen den anledningen då.
Men det var ändå intressant. Det är ju väldigt så, men varumärket, att ni redan då ville att det skulle vara Örebro innebandy.
Ja, och framförallt Örebro. Mm. Att vi ville få med det namnet då.
Ja, absolut. Mm. Och då 2011, nu kan vi prata om det, men vi tar det ändå så att lyssnaren hänger med lite grann. Men vad kan man säga, att ÖSKs lag lades ner då?
Det lag som vi var med i då?
Nej, ÖSK innebandy i då.
Ja, ja, du menar som satsade. Som spelade Allsvenskan. Ja, precis. Ja, precis.
Och då tog ni över man sammanfogar föreningar, kan man säga.
Och så, det var ju så att ÖSK innebandy, det var ju en egen förening och Axberg var en egen förening. Mm. Och däremot så hade de ju någon form av B-lags... Ja, det vart ett sånt tänk liksom, kan man säga, mellan Axberg och ÖSK där. Och,
kan man jämföra lite grann då med Lillån och Hovsta på något sätt? Typ, samarbete.
Kanske. Mm. Men då insåg man ju också att det var ju inte det bästa ekonomin kanske i ÖSK. Så att hade vi då släppt våra bästa spelare till ÖSK för att de skulle hänga kvar i Allsvenskan, så då kanske det hade blivit tufft ändå och klarar ekonomin där då. Så med facit i hand så gjorde vi ju rätt där då. Mm. Sen är det ju tråkigt att det blev som det blev då med ÖSK där då. Men man måste ju ha någon liksom liten, ja, roten i föreningen måste ju vara liksom lite djupare liksom.
Ja, och det kanske var bättre att börja om på en lägre nivå än att harva runt i botten på en högre serie. Det kan inte utvecklande för den sakens skull att det är en högre serie, utan det är bättre kanske då, som du säger lite grann som pratar om, att man bygger nerifrån och tar sig tillsammans uppåt som ett lag och utvecklas på det sättet.
Och framförallt så är det så med att många av de killarna som kom underifrån, de var ju rätt så ambitiösa och hade ungefär samma tänk där. Och sen var det en del väldigt duktiga spelare i ÖSK som också flyttade till andra ställen och så när de la ner där. Då. Som också givetvis hade varit intressant att haft kvar. Och William Aspegren bland annat och Simon Lindros och två jätteduktiga killar där då. Så det fanns ju, och det finns ju många spelare som spelar i andra lag som vi skulle kanske ha glädje av här i stan också. Men åren går och det kommer ju liksom,
ja,
det kommer nya spelare underifrån. Och,
ja, man tror inte det, men det, nej, men så det är, man säger det. 99-orna som vi har och som ni har, det kommer liksom, så att man behöver inte vara orolig på det sättet. Det var bara att försöka bredda lite mer.
Ja.
Men intressant är att ni säger då 2011, eller Jerry säger här, vi har en målsättning att nå Allsvenskan inom 3 år.
Mm.
Vilket ni gjorde.
Mm.
Hur kommer det sig? Att ni, var ni så säkra att ni skulle... Att du, eller var det mer... det är ju bra att ha mål. Alltså, ja. Både för föreningen, för en själv och för spelarna. Så att det här är målet vi ska jobba åt. Men hur verkligt var det?
Jo, men jag kan säga så här. Att man, när man tittar på spelare... Så det är så att man hade sett mycket innebandy och man vet ungefär vilken kvalitet spelare håller för att spela i Allsvenskan. Och också om man vet att man har en ambitiös grupp som tränar och ligger i. Då, jag tyckte att det var ett fullt realistiskt mål att klara av det då. Och vi gjorde ju det. Och, så att det kom inte som någon överraskning för mig att vi lyckades med det. Men samtidigt så var det så, när vi förlorade matchen mot Lillån då året innan i avgörande matchen där, så då kom det en förfrågan på, jag tror det var 12 av våra spelare ifrån Lillån då. Och jag hade väl gjort den bedömningen att för att de skulle liksom bli ett allsvenskt lag Lillån, så i och med att jag visste att de ja, typ Alpstam och de killarna som var tongivande inte skulle fortsätta i Lillån, så saknade de ju liksom ungefär 10 band. Mm. Och det var ju då bland annat att de ville ha några av våra killar. Det är väl också förståeligt att det var så. Mm. Man skulle nog säkert ha ställt samma fråga själv här då. Mm. Typ.
Och gick det någon då förresten?
Ja, det gick
någon var det,
Adam Halitun och Tobias Eriksson gick över. Och Daniel Hellqvist.
För det, du har ändå varit med länge i föreningen. Blev det som, inte personligt, men det kan ju vara liksom, det kan vara spelare som man vill behålla och så lämnar de för en konkurrerande klubb. Kan man någonstans förstå det också, att man liksom tar steget upp, eller vill man helst att...
Nej, men det är klart att man...
Man har en dialog med spelarna såklart.
Ja, men det är klart att man kan förstå det, att det är så då. Mm. Och sen är det väl, vi kommer väl kanske in på det ämnet lite längre fram här, men det är ju klart att man får ju se till liksom att ha så bra verksamhet som möjligt själv också för att de vill stanna kvar då.
Och tro på det projektet man har till exempel.
Ja. Mm. Så är det väl.
Allt där liksom från 2011 till Allsvenskan. Ni har ju varit, man får ju säga ändå att ni har varit väldigt framgångsrika i Örebro innebandy. Då division 1 Allsvenskan, 2 raka JAS-guld som du pratade om väldigt mycket. Mm. Vad är grunden till framgången?
Jag tror nog att vi fick ett gäng, dels var de jäkligt vassa på att spela innebandy, alltså de ville någonting själva och sådär, och sen så tror jag att alltså min roll i det hela, det var nog också att man fick dem liksom på rätt spår med det här med träning, och att man, jag tror så att om man som ledare viker ner sig och man säger att idag kommer jag inte på träning, alltså, nej, varför inte det, frågar jag. Nej, för då är det jävligt jobbigt om man ska säga att man ska vara hemma med tjejen, eller att man ska gå ut med hunden eller gå på bio, eller man ska göra någonting annat sådär som man också skulle vilja göra. Men där tror jag att man fick liksom dem på rätt spår ifrån början, och så det handlar ju mer om att planera sitt liv liksom där, för att vill man någonting, och säger man i läget att vi ska satsa på det här, och spelarna måste man ju ha med sig i en sån här satsning, och det vill ju alla. Och då är det ju så att då kan man ju inte heller vika ner sig när det är jobbigt och sådär. Och sen är det en sak om man är sliten, att man behöver vila eller så då. Men bara det här att om det är för lätt för att bara ringa och säga till tränaren att idag kommer jag inte. Liksom, då, det tror jag liksom att jag kanske bidrog lite grann att när det var lite jobbigt och man åkte iväg ändå då. Och det är klart att det är svårt att träna om hälften är borta liksom.
Ja.
Så är det ju. Så det var väldigt bra träningsmoral. Det tror jag var en av anledningarna.
Du pratar om, när jag hörde dig prata, så pratar du om dem. Är grunden den kullen som du hade från början? Är det som är det stommen liksom, och sen så har ni fyllt på? Eller,
93 och 94 som egentligen som var ifrån ÖSK Ungdom, plus då de som har kommit till. Det var ju Jesper Kive Passe som var en bidragande orsak. Robin Westergren var en bidragande orsak som kom ifrån, ja, Kive Passe var ju från Eskilstuna, från Torshälla, och Robin från Hovsta. Mm. Så det var ju toppspelare liksom, Sverige elit, vilket man ser nu att de spelar i SSL båda två då. Mm. Så det är ju klart att så är det.
Mm. Vi tänkte prata lite grann om din syn på innebandy. För jag läste någonstans som att, eller läst, men alltså din taktiska syn är offensiv.
I grunden så är det ju det, och sen nu när vi, ja, ska säga sista säsongen i Allsvenskan, det var ju liksom egentligen att då skulle vi haft en annan tränare, för det var också så att många spelare, de kanske också, dels behövde man ha en ny tränare, och att man behövde liksom få lite nya impulser och så, och sen har ju vi liksom även om vi har ju liksom ändrat om försvarsspelet från när jag hade det. Och, men i grund och botten så handlar det om egentligen i mitt sätt att se det, ett aggressivt försvarsspel. Och sen ska det inte innebära att man ska liksom gå bort sig och så då. Men det är ju då i försvarsspelet så måste man ju vara aggressiv och jobba jävligt hårt.
Erövra boll fort, återvinna.
Ja, alltså försöka liksom vinna boll. Och sen har man ju sett det liksom, ett liksom dilemma kan man säga, när vi blev seniorer, våra juniorer, då när man har haft bollen jävligt mycket rent allmänt i matcher och motståndarna säger att vi kanske har bollinnehav då på 70-80% i en del matcher när de var yngre, då blir det ju inte så mycket att man tränar på spelvändningar, för då har ju vi bollen hela tiden. Och när man sen möter bättre försvarare, och vilket man blir varsen när vi spelar allsvenskan, då vart ju vi liksom mera utsatta för spelvändningar själv då. Och det är ju klart att det handlar om vem som slår in flest bollar i mål i slutändan. Och då sett med de ögonen så är det väl inte fel att revidera visst sätt att spela innebandy. Och vi byggde ju spelet på väldigt mycket passningsspel och väldigt mycket kreativa lösningar. Kanske inte alla fem, men de som hade den tekniken, de spelar ofta så. Och det är klart att ju fler passningar du slår, desto större risk är det att någon bryter den också. Så att det gäller väl liksom nu kanske tycker jag att vi har hittat en bra mix och hittar lite bra avslut lite snabbare. Plus att man också tänker, liksom bakar in lite mer vad händer om man missar. Så att man står rätt i banan då.
Men du säger hellre att en match slutar 10-9 än 4-3? Eller det
beror jag helt på liksom där. Alltså det är klart att man som tränare är man ju aldrig nöjd att släppa in 9 mål. Nej. Men jag är jävligt nöjd att göra 10. Så är det ju.
Ja, du vinner.
Men om man liksom analyserar en match på vilket sätt målen går, liksom, som man släpper in, ja, hur det går till. Och är det så att det är skott ifrån långt utifrån där målvakten ska ta bollen, eller är det så att du släpper diagonaler eller att du släpper in dem i slottet eller vad det nu är för någonting. Det är ju lite skillnad på hur målen går till kan jag tycka. Men gör man allt rätt och motståndaren är jävligt bra och de gör 9 mål på oss och vi gör 10 på dem, så är visst, det är ju, då kan man inte göra så mycket mer då. Men normalt sett så kanske man ska släppa in en max en 4-5 mål i en match och kanske göra en mellan 6 och 8 mål. Då är man ju med bra i matchen.
För jag tänker också, just när vi pratar innebandy taktik, när ni vann JAS-gulden. Nu vet jag inte om det här är... Det är det andra AK-guldet det här. Det är en artikel i innebandymagasinet. Det finns bland annat en bild. Jag ska se om jag kan länka det sen när jag släpper på den. Men hur ni spelar då ett försvarsspel i egen zon bland annat. Hur ni flyttar spelarna. Och så står det succé-taktiken Örebro visar vägen. Och då att ni hade ett slags offensivt man-man-spel. Hur involverad var du i... Var det du som hade JAS-laget? Eller var det,
Ja, nej, men det var väl min taktik det där. Alltså, det var det ju. Och just, det var ju... Alltså, det byggde ju på att man skulle ju vara jävligt... liksom, ligga nära. Och
du sa någonting också, det krävs ju att man har bra kondition och löpvillig liksom. Men då funkar det ju.
Ja.
Men det här, när vann ni andra raka? Vilket år var det?
Ja...
Jag har ju jättedålig
på det. Det måste ha varit, vad kan det ha varit? Vi vann nog 2012 och 2013 var det väl.
Och 2013, då låg ni i, vad är det året ni vann? Säsongen går in i vandrar. Ja, men alltså, hade den taktiken funkat i division? Spänner likadant?
Ja, vi spelade likadant i division 1 som vi gjorde då i JAS där. Och så att, och vi vann ju serien i division 1 med 15 poäng då med på det sättet där. Och så att,
ja, precis. Ja,
sen är det väl så här att det man måste ta med i beräkningarna kanske som jag inte kanske riktigt tänkte då, men man tänker nu, det är ju det här att om man också vill spela på liksom mot SSL-lag, då är det ju försvarsspelet är ju superviktigt alltså. Och man kan inte bara lita till sin offensiv, utan man måste jobba hårt med försvarsspelet också. Och jag är nog mer en offensiv tränare än en defensiv tränare. Och som spelare så var jag ju tvärtom då. Så att man... Så det...
Men inte det, det kan man ju, när de säger det, kan man ju säga bland annat fotbollstränare eller hockeytränare. Det är väl oftast, kan jag tycka, är det backar kanske som blir tränare och kanske framgångsrika. Som har just präglats av den defensiva sidan. Men när de kommer in som tränare så vill de utveckla offensiven för att de kan sin defensiv. Jag vet inte, det kanske finns en liknelse där.
Ja, det kan finnas så med. Då, att men jag tror framförallt att man måste liksom se i ett steg längre fram. Och tittar man då, om man nu tittar på hur man spelar hockey eller hur man spelar innebandy till viss del i vissa lag, när det bara liksom bygger på att enda chansen du ska kunna ge mål är på motståndarnas misstag. Och om det bara är så, då tycker jag att det blir jävligt tråkigt. Och jag tycker att det är ändå roligare om man får fram ett spel där man själv kan liksom tillverka chanser som innebär att du kan göra mål då.
Ja. Kreativt spel, ja, som vi pratade om innan. Utveckla kreativiteten
hos egna spelare. Utveckla kreativiteten samtidigt som du jobbar hårt med grunderna i försvarsspelet där då.
Då skiftar vi från det då och så pratar vi lite mer nutid nu. Örebro innebandy, allsvenskan. Vi går in på tabellen lite senare, men som jag sa innan, när ni bytte namn från Axberg till IBF Örebro eller Örebro innebandy så skulle ni nå allsvenskan inom 3 år. Det gjorde ni. Och då är det frågan, är det ens försmak av ert nästa löfte? När ni var Victor nu så sa ni ju det att inom 3 år ska ni vara SSL. Ja. Med Victor Matsenius för rodet.
Ja, men det är ju målet givetvis då. Så är det ju.
Och det är väl återigen, alltså, det är så att säga att det blir så kanske. Men ni har ju en tro på det i föreningen. Och det är väl kanske viktigt att man säger det för spelarna också. Att det här är vad vi jobbar mot. Som du sa, att man, då säger man, vi alla skriver på det här. Att det här är vad vi ska nå liksom.
Och jag kan tro så här att det är nästan lättare att klara av att gå upp i SSL sportsligt än att klara av det som organisation. För att är man med där bland de 4, alltså det gäller att vara bra i en match då i princip då. Och det är ju en del som tycker att det är fel kanske om man säger att du vinner serien. Det var ju Karlstad vann ju serien rätt överlägset då när Höllviken gick upp. Och då är det en del som tycker det är fel att inte den som vinner serien blir den som går upp i SSL, och som det nuvarande upplägget är, då kan man ju ha jäkligt lätt för, man kanske lättare för ett visst lag som ändå
får rätt, ja, får rätt lottning eller rätt motstånd.
Eller att man har liksom flyt.
Vad tycker du om det då? Om det är den här diskussionen, vinner man sen ska man få gå upp. Eller ska det vara så, tycker du, rakt av? Eller?
Jag vet inte, det är ju så, det handlar ju om att vara bra hela tiden egentligen. Så här. För det kommer ju sådana situationer även i SSL då du måste vinna en match kanske för att hänga kvar eller vinna en match för att gå till slutspel eller sådär. Och ju mer du vänjer spelarna med att spela sådana här avgörande matcher, Så har de ju med sig det. En del av våra killar har ju spelat i finaler, både som vi säger i JAS där, och man har vunnit serier och kvalat upp, och det har ju varit sådana här playoff-system då när vi gick upp med dem. Och det är ju klart att det kryddar ju till stämningen lite grann att få en avgörande match, och man får ju mycket folk och sådär. Så att det är därför SSL-lagen, de vill ju inte egentligen ha den här finalen i Globen. De flesta lagen skulle ju hellre vilja ha flera hemmamatcher för att du får in mera liksom publik på det. Däremot har jag hört jag tror damerna i SSL som inte kanske har, eller lag som inte har lika mycket publik som kanske Storvreta, och då kanske det blir en kostnad att sitta och åka långt. Så att det är.
Ja,
det
är inte
mycket ekonomi.
Ja, rent också. Ekonomiskt kan inte innebandyn i där tyvärr. Nej, än, men vi kan väl hoppas, vi kan väl bygga för att sporten ska komma dit, publiksporten. Ja, det är väl oftast är det roligt för folk att titta på. Det händer ju mycket och mycket mål ofta, så att man kan väl sälja in det så kanske. Det är så man säljer in idag. Men Victor Matsenius då, som ni värvade, han var ju jagad framförallt av Rönnby och det Kajsmora, damerna där. Men vad det då är, och han har ju tränat här är också innan såklart tagit upp. Men vad är det han bidrar med till er som ni saknat?
Ja, men det är ju dels att dels har vi jobbat in ett nytt spel, men det bygger ju till viss del lite grann.
Med Victor då? Eller?
Ja, precis. Ja. Men det bygger också till viss del lite grann på det som vi började med redan förra året. Då. Och det är både likheter och
har man en taktisk grund som spelar så... Mm. Så bara för att man inför ett nytt system så kan man anpassa sig. Det är lite grann det som
sen,
också.
Sen så inledningen på serien så var ju inte försvarsspelet alls lika bra som det är nu då. Och Victor sa ju det också att han räknar med att det tar nog gärna fram till jul innan liksom spelet börjar sätta sig, vad alla ska göra och så då. Så det, och jag menar, sen matchen mot Lindås hemma så när vi vann med 4-3 då, innan hade vi ju släppt in mellan typ 8-10 mål i flera matcher. Och sen började det stabilisera sig då. Och sen tycker jag också målvakterna har också höjt sig nu på slutet. Vilket också påverkar resultaten då.
Men det blev en trygghet kanske. Ja, när försvaret sätter sig så är målvakterna bättre. Och då när de sätter sig så liksom det är väl det växer samman kanske kan man säga. Mm.
Sen tror jag framförallt också när man får en ny tränare så här och att det blir liksom spelare som har känt sig lite säkra eller så att man också, det borde ju funka så att man vill ju visa vad man går för när det kommer en ny person in i staben då.
Du var tränare och du var tränare länge tillbaka. Alltså, du var väl huvudtränare i alla fall 2011 och 2012 när ni, som du säger, matchade mot Lillon där och sen Det var väl Michel, nu kan jag inte uttala hans efternamn, men Michel...
Kainanen.
Ja, jag säger inte det efter, utan de flesta vet vad jag menar. Han var assisterande då, och så året efter var du huvudtränare.
Ja, han var ju assisterande, och sen så året efter, så då gick ju han till Lillon. Då när vi torskade då mot Lillon den matchen, så...
Han var så förbannad sig under tavlan och härjade runt. Ja. Och sen, men du var huvudtränare ena fram till försången egentligen. Ja. Mm. Vad var det som, du sa lite grann innan, men var det någonting du kände själv? Alltså kände du dig själv mätt på det eller kände du att jag kan inte få ut mig? Eller vad var det som gjorde
det kan nog vara lite ömsesidigt också. Alltså egentligen så sista året där vi sökte ju ny tränare med då. Mm. Men det är ju inte bara ut och haffa någon heller och man vill ju inte ha vem som helst heller. Och det har ju mycket med ekonomi att göra också att hitta någon liksom person som både liksom funkar alltså som tränare och att inte liksom det drar iväg rent ekonomiskt då. Och sen så valde vi att jag skulle fortsätta en säsong till då. Och men framförallt så tror jag liksom nu när det kommer in lite nytt på det, jag tycker många spelare har höjt sig jämfört med förra året då. Det tycker jag. Sen kan det ha att göra med andra saker, att man kanske har haft bättre sommarträning. Någon var ju lite risig då, långtidssjuk och sådär. Och ja, att man, ju mer du förbereder, desto bättre blir det ju givetvis. Så.
Där kan ju inte sportchefen vill svara på. Men vad händer om ni inte når SSL om 3 år? Kan ni behålla de här duktiga spelarna som ni har? Framförallt kanske, alltså, ni har ju fått in utspelare utifrån Aron Olsson, Simon Giribäck. Några andra som är utifrån så kanske inte Örebroa på det sättet. Men jag tänker kanske som din son Marcus och Jakob Axelsson och det finns flera spelare. Det är en stor omfråga.
Det är klart att det är lite en hypotetisk
fråga. Jag kan ju bara till 99% eller 90% gissa att Marcus har fått ett antal erbjudanden genom åren och Jakob också och flera andra säkert från SSL-klubbar.
Det är så att det är klart att det finns ett intresse från andra föreningar. Men sen handlar det också om alltså, en social situation på hemmaplan. Mm. Vad jobbar man med? Vad har man för utbildning? Vad har man för planer?
Och det är för oss som lever på innebandy.
Nej, det är ju inte så. Det spelar ju liksom ingen roll om du även får ett kontrakt med något annat lag. Och liksom, har du inget jobb som du får när du flyttar så blir det ju liksom inte några pengar över ändå liksom då, i regel då. Men jag tror inte att det är någon större risk att det blir någon sorts jättemanfall och sen får man ju alltid räkna med att det försvinner spelare men det är därför man måste se till att man får fram spelare här från egna föreningen och från länet som blir liksom i den kvaliteten att de platsar i ett sånt här lag då.
Mm. Ja, jag fattar att du sa förrän om, men det finns ju som utifrån kan man ju säga liksom risken att man säger 3 år och vad händer då? Men såklart, det är jättestort om, men det är intressant i alla fall utifrån att se vad händer liksom. Det har hänt väldigt mycket i IBF, men vi får väl se, och ser man utifrån er historik så lär det väl gå åt det hållet liksom, att ni tar klivet upp. Men vi kommer in på problem som kan vara där kring att gå upp i ett litet distrikt. Din son Marcus har ju varit ganska framstående. Han är väl era ansikten utåt för klubben kan man säga. Han lånades nyligen ut till Dalen, IBK Dalen i SSL. Och vad jag förstod när man läste att de har kontaktat tränaren för säsongen om...
Det var väl egentligen när vi spelade distriktslags-SM uppe i Umeå med P17. Då var väl de intresserade i den vevan då. Mm. Och sen blir det att de håller lite kontakt så där då.
Men ja, håller koll.
Ja.
Men han är utlånad genom en dubbellicens. Mm-hmm. Så att ni påverkas inte. Utan är det match för Örebro så spelar han där, inte Dalen.
Ja. Nej, IBF går ju liksom i
första hand.
Ja, i första hand då,
men... Och det är ju såklart, för Marcus är det väl säkert jätteutvecklande att komma till en SSL-klubb och se hur det funkar och den biten, men för det första, det här dubbellicens, är det en bra grej tycker du? Alltså rent allmänt, eller hur ser du?
Anledningen till det kom fram från början, det var ju egentligen så att det kan vara spelare som går ifrån, säg allsvenskan upp till ett SSL-lag, och så blir man sittandes på bänken där och man lyckas inte riktigt slå sig in i laget då. Och istället för att bli sittandes på bänken då en hel säsong så dök ju det här upp då som ett förslag då. Och så tanken var väl egentligen att det ska användas för att du ska få speltid då.
Utveckla spelarna och inte att de hemma.
Ja, precis. Mm. Och sen är det ju så, det är klart att som tränare så vill man ju ha med spelaren på en träning. Mm. Vi vill ju inte bara plocka in när det är match. Då, så här. Men ibland är det som nu med Dalen så här, när det dök upp för deras räkning nu, så var det att de hade väldigt mycket skador. Och det kan jag också förstå då liksom att det kan vara att det finns ett, för tittar man på ishockey, på andra idrotter, så det kan man ju liksom byta lag över natten ibland så där och så där tror jag också innebandyn, man hänger ju på liksom,
vi går till hållet.
Ja. Men det handlar ju också i slutändan om du ska ha publik, så att du ska ha om du är topplag och du ska ha förhoppningsvis 1500 pers på läktaren så här, och då är det klart att du måste ju också kunna bjuda publiken på bra spelare. Så är det väl.
Och vi pratar nu då för Marcus skull, eller Marcus del. Fördel, spela SSL, ny miljö kanske, nya spelare, utvecklas på det sättet. Men sen är det någon risk. Alltså, det finns ju skaderisk. Matchas för hårt kanske.
Vi övervägde ju givetvis den här skaderisken. Det var ju en grej i det hela givetvis, där att det kan ju alltid hända någonting så då, men det kan det även göra på egna matcherna med. Ja. Samtidigt så
Marcus egna vilja kanske också.
Ja, alltså det är väl en utmaning att få testa och se hur det går på en högre nivå då. För förhoppningsvis så vill han vara kvar och ta upp Örebro i högsta serien. Men det gäller att vi jobbar hårt i föreningen med dem.
Vi bryter av där, så kör vi 5 snabba. Prata lite kort om dem sen bara, men börjar vi nu då? Vara spelare eller tränare?
Nu tränare.
Sportchef eller tränare?
Ja, nu sportchef.
Offensiven eller defensiven?
Offensiv.
Mål eller assist?
Ja, måste säga mål ändå.
Vinna fult eller förlora snyggt?
Vinna fult.
Ja, det var... Nu sa du lite smart alltså, nu. Men Det är klart, det är både och att vara spelare och tränare, men det finns ju tjusningar i bägge. Ja, liksom.
Faktum är när man slutar som spelare, då när man blev tränare, då var man ju lite spelande tränare i början. Och sen när man bara blev tränare, så då hoppar man gärna med på om det saknas någon på tvåmålsspelet eller på någon övning, att man skulle visa någonting så här. Då var det ju då det såg man ju fram emot lite så där att sen går det till en viss gräns, då ville man inte vara med på tvåmålsspelet. Och sen så till slut så när man blir ju mätt på saker, och just vad det gäller tränarrollen nu så känns det som när man tränar måndag till torsdag, man kommer hem, får jäkta hem från jobbet, och sen kommer man hem 8:15 och man ska hinna med att göra andra grejer. Så det är klart att då måste man ju tycka att det är jävligt kul också. Och så just i tiden, så i tajmingen, så tyckte jag varit väldigt bra liksom nu att vi fick in en ny person då. Så att det, sen tror jag laget behövde det också.
Och sen så har du sportchef eller tränare, och så har du ny sportchef. Men du är ju tränare också ju.
Ja.
I P0-0 väl?
Ja, nej, jag är inte tränare, men däremot så är ju förbundskapten i distriktslaget.
Förbundskapten, förlåt.
Ja. Och det är ju däremot, ska ju bli jäkligt kul, och dels för att det är en väldigt intressant grupp. De är mycket intressanta spelare, och jag tror ju också att man det blir ju liksom något nytt också. Och i mångt och mycket så är det...
Ja, men nytt för dem i form av dig och de andra, och nytt för dig med nya spelare.
Ja, precis. Mm. Och lite så jag känner med där. Att även om man känner igen många av killarna så där, så tror jag det ska bli spännande. Och det blir ju inte på samma sätt som om du är tränare för ett klubblag, för då är det ju hela tiden liksom vecka ut och vecka in där. Och sen blir det här intensivt under en kortare period då. Så att det ska bli spännande.
Och så offensiven och defensiven, den har vi nästan pratat om tidigare. Ja. Offensiven, jag var nästan väntat att skulle säga det. Och sen målen sist, så är det målen då.
Mm.
Ja, men man måste göra målen. Det kan
det går ändå ut på det så här. Men jag har alltid sagt att den bästa spelaren är den som ser när han ska passa eller skjuta. Mm. För en del skjuter ju täck. Och det finns ju ingenting som är irriterande när man står som tränare när de inte passar. När det kanske är 99,9% chans att göra mål om du passar. Och det någon kan slå in den i öppen bur. Än om du skjuter och den kanske tar på ett ben på backen där. Och du kan väl också leda till en kontring på det.
Och sen var det vinna fult eller förlora snyggt. Den är ganska självklar egentligen. Man vill ju vinna.
Ja.
Men det finns ju många, alltså, även lag man hejar på i fotboll till exempel, där man pratar mycket om att man ska spela en fin fotboll eller en fin innebandy. Men jag vinner hellre fyten och förlorar snyggt 10 dagar i veckan, för att det är ändå på 3 poäng som räknas.
Ja,
liksom.
Jo, men det är
jag tror många tycker så, men vissa är faktiskt en åsikt när man, det är viktigare att man spelar en fin fotboll någonting, men det, jag vet inte om jag alltid håller med.
Man kan ju vända på resonemanget där. Kan du hitta ett spel där du blir effektiv och gör mycket mål samtidigt som att du spelar liksom kreativt och försöker hitta liksom ett roligt spel att titta på?
Mm.
För det skulle jag nog säga att det är ju det roligaste. Som publik så är det inte speciellt kul om det blir 40 passningar mellan backen och sen att du lyfter en boll emot mål då. Det kan jag inte påstå liksom att jag skulle vilja betala inträde för dem. Även om du kanske vinner, så som tränare så kan man ju ha lite högre ambitioner i alla fall.
Nu går vi vidare då till en grej som mina tidigare gäster varit inne på. Peter Widback och Micke Nilsson. Peter var betydligt mer bestämd på den här punkten än Micke, men de var ändå inne på samma ämne. Det var att om vi i Örebro län, kan vi säga, ska ha ett SSL-lag, så måste vi gå tillsammans i en gemensam satsning, likt den som Lillon och ÖSK gjorde för några år sedan. Vad håller du med om det? Fixar ni, anser du att ni fixar själva om ni går upp i SSL att hålla er kvar där, eller skulle det behövas på något sätt att man hittar
något? Jag tror att liksom det är rätt så, svaret är ju rätt så enkelt. Det är ju klart att du måste ju samarbeta mellan föreningarna för att klara av att, okej, det är alltid att man klarar av att gå upp så här, det tror jag. Och, men grejen det är ju att bli att permanent vara med år ut och år in. Det krävs ju att du får fram spelare underifrån och i dagsläget så tror jag det är superviktigt att alla, framförallt då kanske KFUM, Lillån, ja, vi och Ösk Ungdom jobbar hårt med ungdomsverksamheten och att man får igång. För det är ju en konkurrens mellan att välja olika idrotter, och är vi inte liksom offensiva och klarar av att starta nya grupper, då är det klart att då kommer det inte bli någon rekrytering med nya spelare.
Nej, och det är väl en sån grej jag också inne på lite grann, som jag har sagt ett par år nu, att det är viktigt att vi har ett SSL-lag. Sen skiter jag personligen i vilket lag det är. Om det är Lillån, Örebro, Kumla eller någon annan som kommer underifrån. För att nå fram till ungdomarna genom bruset med hockeyn, fotbollen, så måste vi ha ett lag i högsta serien som vi kan framhäva. Som tidningen kan framhäva, alltså medierna framhäva och säga att Örebro är SSL eller Lillån är SSL. För då ser de här killarna som väljer mellan typ fotboll och innebandy, säger vi. Ja, innebandyn är kanske närmare inom räckhåll för mig, till exempel. Jag tror att den faktorn är ganska viktig för att spelarna kanske ska styras åt innebandy. Nu är det mycket lättare att välja fotboll för att, ja, det syns mycket, mycket mer. Och hockeyn, alltså, den har exploderat nu i stan liksom. Det är jättemånga som satsar på hockeyn och det är ju, de har ridit på lågen.
Sen är det väl just det för innebandyns del, om man nu ska återgå till det här, om man ska samarbeta och så. Det, ett samarbete kan ju ske på många olika sätt. Men det viktiga det är ju att man liksom på något vis finner sig nöjd med den nivån som man liksom man hamnar i då. Och att man, för om man etablerar, om nu ska ta liksom, nu är det lätt att stå och säga det när vi som ligger högst upp och så då. Men om man nu tittar på, om man vänder på steken liksom för de här ungdomarna som kommer underifrån, som brinner för innebandy. Nu om vi har lite spridda skurar hos oss och Lillon har liksom några som vill. För det handlar ju om att träna liksom. Det handlar ju om att vilja liksom träna hårt då för att bli en elitspelare. Och om tittar man de här som är födda nu 98, 99, 00, 01, 02 som kommer underifrån så här. Det är ju där vi ska liksom hitta liksom ett naturligt släpp då, att vill man vidare liksom, då ska man kunna hitta någon sorts koppling där man ger och tar. Och det kan ju vara spelare till exempel som inte färgar i SSL som går ner och spelar Allsvenskan eller Division 1. Så optimalt det vore väl kanske ha ett Division 1-lag, ett Allsvensk lag och ett SSL-lag på sikt. Där man kan hitta en rätt nivå då. Men då krävs ju att man liksom redan från början när man är yngre, att man inte ogillar Lillån eller IBF eller vad det nu är för någonting då. Och det är ju klart att det är ju en liten process så där då.
Går det då? Alltså teorin går det ju, men jag vet inte om jag...
Jag vet ju Linköping, när de gick upp i SSL så slog de ihop tre föreningar, bland annat KFUM och Vidingsjö var ett lag som hette, och sen FC Linköping tror de hette eller något sånt där då. Och det, då blev det ju så då. Men då var det ju också det här dilemmat att då hette ju alla lag Linköping. Alltså du mötte Linköping 1, mötte Linköping 2 och så vidare så här. Och det viktiga ändå tror jag liksom, det är att man tränar bra under de här åren, så att inte KFM kör en träning där liksom det är helt okej och liksom utebli liksom, eller, och sen har du då någon kille som är jättedriven där som kanske också är duktig i fotboll, och så väljer han fotboll för att han inte får då det liksom han vill ha. Och då kanske det ska vara smartare att då, om det nu är KFM det handlar om, att man säger men du kanske ska gå till IBF istället, eller till Lillån, eller vad det nu är för lag som ligger på den nivån han befinner sig på då. Jag vet ju bland annat när det var en kille, Sebbe Pettersson, som gick från Åsbro till Örebro, och då hade han spelat i Strixlags-SM då i P15 där, och sen så, ja, frågade han ju sen till kommande säsong efter det om han var välkommen att komma och provträna och sådär. Och det är ju klart, vad säger man då? Liksom, nej, det får du inte. Och då visste jag ju också att Åsbro inte skulle bli speciellt glada till det då. Men då var ju så att de var ju inte på träningarna jämt där. Och det är ju så att han ville ju liksom någonting mera där. Och då måste man ju kunna också på något vis förstå det som förening också. Och släppa dem vidare där då.
Men när du nu är du sportchef, har inte varit så länge, men när du tränar också, när du kontaktar klubbar om spelare.
Men jag kan bara avsluta det med Sebbe så här, att då när vi mötte Lillån i en match i idrottshuset, då avgör ju han i sadden en match där, och då läser jag en kommentar på i NA som en person skrev då, att jag tyckte att det var kul, det ska vara en Åsbrokille till att avgöra så här. Och då tänkte jag också, ja, det var ju tur då att skulle han inte komma till oss, då hade ju inte det kunde ha varit någon Åsbrokille som hade kunnat avgjort det här då. Och så där tror jag liksom kanske att man måste, sen har jag förståelse för att det kan vara svårt att få ihop spelare och så i man säger mindre föreningar eller mindre orter och så då. Men någonstans så måste man ju liksom släppa folk vidare. Annars så finns det ju risk att man kanske väljer någon annan idrott också om man spelar liksom på helt fel nivå liksom då.
Ja, i en viss ålder.
Ja, måste man kunna släppa spelaren. Någonstans på vägen. Och jag kan nog tycka liksom när man är 15-16, då är det dags att börja fundera lite i alla fall åt de tankarna då. Och är man med i en förening där världens drag, fast du spelar på en lägre serie och sånt där, ja, då får du ändå vettig träning. Men är man med liksom där hälften ut och åker moppe istället för att gå och träna, då är det klart att då är det ju svårt att utveckla den personen.
Det jag skulle fråga innan, du behöver inte nämna så, men hur ofta när du kontaktar en klubb, en annan klubb i stan eller utanför stan, om en spelare eller ett par som du skulle vilja se, hur bemöts du då? Är det att komma stora, stygga, elaka Örebro och ska ta en spelare från oss? Eller är det ofta en förståelse? Att...
Ja, det har inte varit så jättemånga fall. Så där. Vi har inte haft så många spelare som har liksom, alltså lokalt så här, som har bytit till oss. Det har inte varit. Då. Däremot så har man ju frågat några spelare typ som börjar gymnasiet i den åldern då. Men det, jag har inte upplevt det som något jätteproblem direkt då. Men däremot är det ju som så, man dras ju liksom lite grann för och det skulle vara bra mycket lättare om man hade någon sorts uttalat samarbete. Du kanske ska ha att man kan ha ett ja-slag, att man liksom styr spelare liksom utifrån både kunnande och ambitionsnivå och så.
Men rätta mig nu om jag är fel, men fotbollen har ju en slags fotbollsallians, i alla fall forward, Rynning och de här, och vad jag förstår så har innebandy startat det också, men vissa klubbar har jag för mig.
Ja,
någon alltså slags allians där man liksom har samtal i alla fall, ja, man ska bedriva. Och är inte det en väg att gå?
Det kan ju vara en väg
att gå. Liksom. Hur pratar vi om 12-13-åringar? Ska de försöka stanna i sina klubbar och sen när de blir äldre, så då har vi någon slags syn på det. Liksom. Sen så kan alla klubbar sträva åt att ta steg upp. Alltså från division 2 till division 1 till exempel. Och där. Sen får man därefter värdera om kanske. Men som du säger, man kanske bör samarbeta mer över gränserna.
Ja, definitivt. Och jag tror att det är så att vi till exempel har ju spelare, nu har ju vi som ett eget division 2-lag också givetvis där, men vi har ju spelare som kanske skulle spela i division 1 då, som då spelar antingen i division 2 eller i allsvenskan då, för att inte vi har något annat att erbjuda. Och sen har vi en kille som förra året gick till Kumla, Victor Jonsson, som var med och vann liksom JAS SM-guldet andra året där. Och han kände ju att han hade liksom växt ur division 2 och ville vidare själv. Liksom mentalt så ville inte han spela division 2 där. Och så fick han vara med i Kumla istället där. Och det var lite på initiativ ifrån framförallt att jag ringde och frågade Kumla om de var intresserade av att testa honom då. Och det har ju, tycker jag, fallit väl ut just att han har fått spela där då. Men som sagt, det tror jag nog att han måste vara lite mera om och kring sig mellan föreningarna givetvis där då. Men för att återgå till frågan om man ska få fram ett SSL-lag, så tveklöst är svaret ja på den frågan, att vi måste samarbeta mellan föreningarna.
För om vi ser nu till hur det ser ut, så ni ligger väl på en tredje plats. Och då är det någon slags kval mellan de fyra. som tar en plats, eller?
Mm.
Mm. Och Lillån ligger väl trea nu, tror jag, i sin... Ponera att, vi var säga nu, det kan vara i bästa fall, värsta fall, hur man ser på det, men ni tar klivet upp i SSL och Lillån tar klivet upp i Allsvenskan.
Ja, eller Kumla.
Eller Kumla, ja, förlåt. Men vi, Kumla också. Jag bara tänkte utifrån tabellen ser ut bara, men funkar det? Tror du det? Tror du att det,
det är ett klart år? Att, det är ju klart att det, att det krävs ju kanske lite nytt blod utifrån också. Det beror på lite grann de här yngre killarna, hur ambitiösa de är och att de vill ligga i. För det är klart att det är en jäkla skillnad då, och spela i Allsvenskan och spela mot de här sämsta Division 1-lagen. Alltså i en normal värld så ska man ju nästan, man ska ju nästan köra över de här sämsta lagen om man är så pass duktig att man ska gå in och vara en duktig allsvensk spelare. Men det kan ju vara så att vi kan säkert få ihop ett sånt scenario här i stan, att man kan, få ett utvecklingsbart lag i Allsvenskan och att man kan få ett topplag i SSL då. Det tror jag. Men sen var spelarna, vilka exakt det är, det är ju, det kan man inte stå och bedöma här direkt, men det har ju att göra med ambitionsnivå liksom.
SSL lag i Örebro, oavsett lag, hur viktigt är det för innebandyn i Örebro?
Jag tror att det är jätteviktigt att vi får ett lag i högsta serien, för vi har ju en hall som är väldigt fin om man jämför med många andra lag i SSL, och det är ju, Örebro är ju en idrottsstad, och det är, även om konkurrensen är tuff då, om utrymmet i både media och så, men det är ju så lite grann. Vilka var det som, om du skulle fråga de mest inbitna hockeysupportrarna för 5 år sedan, vilka skulle säga att hallen skulle se ut som den gör idag och att laget skulle vara där de är idag i hockeyn då? Det var ju inte många som trodde det liksom då. Och det är ju så lite grann att när någonting går bra, då står ju folk nästan i kö och vill vara med och vara med på ett hörn liksom. Och
framgång för och framgång.
Ja, men så är det ju där. Och så det gäller ju att ta för sig också och visa att man vill någonting då.
Ja, men då är vi i alla fall överens då. SSL är viktigt för stan.
Ja,
inom en snar framtid i alla fall.
Jag.
Och så hoppas vi att något sånt samarbete. Den här alliansen kanske kan växa till någonting.
Ja. Framförallt ska jag säga så här att det måste ju vara någonting som styrelserna i föreningarna bestämmer över. Det kan inte vara enskilda lag som säger nej, det här vill ju inte jag, eller det här vill jag. Utan det måste ju vara att man fattar ett beslut, och sen så får ju tränarna i lagen, de får ju rätta sig efter det. Och vill man inte vara med då får man ju, hitta på något annat i sådana fall då.
Nu ska vi säga, du som är gammal hockeyspelare, vi släpper det där nu då, jag tycker vi ändå har tömt ut ämnet ganska så bra, men du som är gammal hockeyspelare, hockey är ganska fysiskt, innebandy får kritik för att det inte var så fysiskt ibland. Och det kan man väl säga olika om. Det cirkulerar ett klipp nu nämligen som är väldigt, eller det kom ut igår tror jag.
Salem eller?
Han kille som blir Cronwall kallar han det. Har du sett den eller?
Ja. Och i Salem mot Täby.
Ja, i Allsvenskan. Vad... Jag vet inte om du kommer ihåg tacklingen, den är ganska rejäl, men de skriver ju att visar att han inte söker boll alls. Och det, men hur ser du på fysiken innebandyn? Är den där i Allsvenskan då?
Jag kan nog tycka så här, att man tittar man på tittar man på vi kan ta David Gillek i Mullsjö till exempel, som har varit ett hett ämne, och när man tittar då på den här situationen när han tacklar ju den här killen i Karlstad. Och då säger han att han försökte ta bollen. Det var ju det han motiverade. Men sen kollar man på, han har ju klubban i luften. Och bollen, den var ju liksom på golvet då. Och ska jag försöka ta bollen så måste ju utgångsläget måste vara att jag har klubban i golvet. Annars så kan jag ju aldrig ta bollen. Mm. Utan att jag går in och proppar killen och sen tar bollen då. Så ska man följa regelboken där så tyckte jag att det var ju rätt så korkat. Och speciellt också om man är en sån person som ofta har blickarna på sig då. Så tycker jag det är ju inte konstigt om man liksom blir fälld om man säger så. Så därför tycker jag också att det finns ju Det tycker jag också i hockeyn, när man ser såna här, om det är tacklingar eller såna här armbågstacklingar, eller man gör lite mer fega grejer så där. Det är ju inte riktigt, det är ju, även om tacklingar är en del av sporten, så finns det ju också någon sorts respekt för motståndaren. Och ser jag den tacklingen som Täby-killen gör på en Tobbe Lindström där i Salem, så tycker jag att det är ju, han var ju ute efter att proppa honom, det syntes ju. Och annars så går man inte fram på det sättet där då. Och sen kan det givetvis vara så att man måste få upp blicken också för att inte springa på pumpen ibland så där då. Men på något vis så du har ju inga skydd innebandy heller, och det kan ju bli riktiga smällar så där då. Så det har ju ett visst ansvar också, hur man, det går ju att spela hårt utan att behöva liksom köra över någon så här då.
Vi får ju ofta skit för att men innebandyn att
att det är lite larvigt och
så. Ja, att vi får en smäll och så lägger vi oss ner, eller att de blåser av för tidigt för att man flyger. Men det är ju som du säger, vi har inga skydd om man jämför med hockeyn som har ganska mycket skydd. Men det är också, det är ju den typen av sport också kan man ju säga. Innebandyn är ju inte...
Men det som jag brukar säga till spelare som jag haft, att när man går in i närkamp, då måste man ju spänna musklerna också. Man kan inte gå in och tro att man är skärd på planen, utan då måste man ju spänna musklerna, och annars är det liksom ingen rätt att man tränar fysträning heller knappt och så här, utan så det är viktigt att man tänker på det också i spelet då. Men det kan ju vara såna här jättebra liksom skuldra mot skuldra där någon är bara starkare än den andra, men det är ju det här när man klipper man någon som tittar ner så här, då man behöver ju inte liksom köra över den personen, för att man kan ju göra det på lite...
Nej, men det är sån grej som måste bli snyggare sätt. Som du säger, liksom, någon har boll och tittar ner, och så kommer någon och klipper till och så säger, men det var axel mot axel, det var det som är problemet. Jo, fast satsningen kanske inte är okej ändå. Du kanske kan springa full fart på någon, bara för axel mot axel liksom.
Och sen finns det ju, det finns ju också domare som är duktiga på liksom att stävja de här typerna som är lite halvbrutala sådär också. Så att det är väl också lite grann hur man leder matchen där också. För blir det hetsig stämning, och det är klart att då rinner det över ibland för en del då.
Ja, det kan man jobba i känslan när man känner att det börjar gå hållet, att man vill inte att det händer, för det är risken att det kommer en smäll och så ligger någon där sen.
Precis. Och det tycker jag också att tränarna också har en jävla viktig roll liksom. För ser jag att någon som springer och gör någon sån här riktig koko-grej liksom på plan, då blir jag ju förbannad på den så här. Jag tar ju inte, även om jag liksom hänger kanske inte ut den liksom offentligt, men jag blir ju jävligt förbannad på den personen som inte liksom beter sig på ett normalt sätt liksom då. För det tycker jag, det tillhör ju på något vis
respekt för motståndaren, som du sa.
Exakt.
Det är ändå människor vi möter. Ja, men bra. Börjar komma på slutet, men vi... Gnällbänken kör vi. Du ska få gnälla lite grann. Ja. Du är från Dalarna egentligen, men jag har bott så länge Örebro, så att vi kör.
Ja, men jag tycker om man jämför Örebro med andra typ innebandynästen, som det finns ju... Det finns ju inte så jättemånga liksom som har varit äldre som slutar att spela, som hoppar på att bli tränare och ledare framförallt så här och liksom runt omkring lagen. Så att, och tittar man då på ett sånt lag som till exempel Vasahus, om jag ska bara vara lite mer konkret, så om man liksom nästan förlöjligar idrotten, om vi nu pratar att göra PR för innebandyn. För om man inte kan ställa upp som kanske ledare och tränare till sina barn eller andras barn eller vad det nu må vara, så behöver man ju inte, det behöver inte vara det här fullast kör när man ska hålla på med en idrott så här då. För kommer man när matcherna börjar, att man skiter och värmer upp, man tränar inte, för mig är ju inte de några hjältar liksom, om du förstår, utan jag tycker snarare att man kan ju förvänta sig att spelare som kanske håller på länge med innebandy på liksom en bra nivå, att man liksom bidrar med positiva grejer. Sen är det mycket bra killar som är med där och jätteduktiga på innebandy och så där. Men jag känner att för att vi ska få fram liksom och höja statusen på innebandyn i stan, så måste ju alla som håller på med innebandy bidra med det på ett positivt sätt där, och det tycker inte jag man riktigt gör om det är att man ja, tycker att det är okej ju liksom att bete sig på vissa sätt då.
Tycker du de ska ta med ansvar för sporten liksom?
Ja,
så,
det tycker jag så här, och det tycker jag liksom, för det är, man behöver ju inte skriva på Facebook och sociala medier att man kommer bakfull till en match liksom, så det kan man ju lika gärna i fan i liksom, för att det blir ju inte, och sen är det så, vilket jag kanske blir ännu mer förvånad över, att personer som kanske tycker att det är roligt och skriver någon bra kommentar eller att man gillar sånt där då. Och det har jag aldrig begripit där, om man, för då kopplar ju inte man ihop det med, jag ser ju helheten i allt som man gör så här, att det bör ju vara liksom en liten seriösare framtoning så här, och annars så kommer det inte att,
nej, det får inte sporten den respekten, nej, vi vill att den ska ha.
Nej, och
sen ska jag också säga att de som spelar i Vasahus, de är ju gamla duktiga spelare som spelar högt, och kanske deras kunskap,
ja,
skulle kunna,
ja,
vara på ett bättre,
ja,
sätt än,
ja. Och det är det jag känner med, liksom, att det känns lite märkligt liksom, där om man håller på med någonting kanske hela livet så där, och sen bara liksom är det roligare att vara lite ball och tycka att det är kul att komma bakfull liksom, så här. Det har jag aldrig förstått riktigt så här då.
Mm, det är bra.
Så där finns det lite att jobba på.
Ja, bra. Du ska få prata, vi, som sagt, det är snart slut här, men vi ska prata lite allsvenskan, där ni som sagt ligger trea nu. 12 matcher spelade. Det är ni och Jönköping som har samma. Sen är ju Höllviken har ju, går ju ganska så bra. Vad tror du om säsongen? För er del.
Ja, alltså, vi i takt med att vi har förstärkt vårt försvarsspel, så vi har ju släppt in mindre mål, och vi har inte gjort lika mycket mål kanske heller, men det var ju som i matchen, det var väl, vilka fasen var det? Vi vann hemma med 8-3 där mot, vad var det för lag? Jo, det var Åstorp. Då var man rätt missnöjd med anfallsspelet, och försvarsspelet däremot var bra. Målvakten var bra, och Jens som stod den matchen var riktigt duktig, och nu sist när vi vinner mot Göteborg så står ju Martin Syren som är ny från Täby, och han gör också en bra match där, så att det är ju två målvakter som presterar bra där, och ser vi framåt resten av säsongen här, kan vi bibehålla det här drivet i försvarsspelet och att målvakterna, ja, blir lite taggade och peppar varandra liksom till framgång, så tror jag ju att vi ska ju definitivt kunna ta en plats bland de fyra som har varit målet hela säsongen då.
Ni har ju sagt inom 3 år, om ni går upp i år till SSL, dum fråga, det blir svårt svar på, men är det okej, okay, eller skulle, eller det är ju kul såklart, men vill ni ha lite mer tid, känner ni, med laget och med Viktor, att sätta det kanske ett år till?
Det är väl så kanske laget i sig, det får man väl se kanske då liksom om vi skulle gå upp i SSL i år, så innebär det också att vi har gjort förmodligen en bra vårsäsong, och då är vi ju förmodligen sportsligt mera liksom där, om man säger. Samtidigt så är det ju mycket som man måste bli bättre på i föreningen, och då är det ju mer att man får accelerera det arbetet där, och det är ju som är liksom att när det handlar om ideell verksamhet, och man måste ju få med människor som är villiga att offra delar av sin fritid för att det ska fungera, och där vore ju ett sätt vore ju att hitta liksom lite nya förmågor som är med och driver föreningen framåt där, och det finns ju säkert massor med människor som har bra idéer och så, som är jättevälkomna och vara med och bidra givetvis där då. Men det är klart att skulle man få ytterligare ett år på sig liksom organisatoriskt och komma ännu mer väl förberedda, så, och några av våra yngre killar blir äldre som också kan liksom bli elitspelare med tiden, då
så det jag kan läsa ut är att laget ska antagligen vara redo för SSL så som du säger, men kanske organisationen, föreningen.
Ja, jag tror så här att jag tror det är lättare att kanske klara av och sportsligt och klara av det i år än vad det är liksom att få flyt på allting annat, för det är, som är allt så handlar det mycket om ekonomi givetvis där och få ihop det i slutändan där, för att det är ju lite mera veckomatcher ibland och man ska ju pussla med jobb och så här och så att det, men helt klart liksom skulle det vara så, det är ju ett angenämt problem om vi liksom skulle lyckas med det redan i år där då. Men man får ju planera för det och förbereda sig och så då. Så att det, men det krävs ju sin insats. Så är det.
Bra. Då tackar jag för det här.